Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt från Linnéuniversitetet. Den här gången ska vi ut på havet, eller närmare bestämt ner i havet. För på drygt 400 meters djup i Östersjön, i det som heter landsortsdjupet, så har forskare upptäckt ett stort läckage av växthusgasen metan som bubblar upp från havsbotten och stiger upp mot ytan. Och att det på vissa ställen bubblar upp metan från havsbotten på det här viset, det är känt sedan tidigare. Men att det var på det här djupet och i en väldigt stor omfattning förvånade forskarna. Vi ska prata om, var kommer de här bubblorna ifrån? Vad är orsaken? Är det här normalt? Är det farligt? Och kan vi göra någonting åt det? Jag heter Anders och med mig i studion har jag en av dem som var med och gjorde den här upptäckten på en expedition hösten 2023 tillsammans med forskare från både Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. Han är forskare i miljövetenskap här på Linnéuniversitetet och han heter Marcello Ketzer. Välkommen!
Tack!
Eller ska jag kanske säga benvindo Marcello?
Absolut, absoluta mensch.
För du kommer inte från Småland?
Nej, inte alls. Jag kommer från Brasilien faktiskt, från södra Brasilien.
Södra Brasilien?
Ja.
Ja. Men bor i Sverige?
Jag bor i Sverige sedan 2017.
Och varför bytte du Brasilien mot Sverige?
Det är för varmt i Brasilien.
På riktigt?
Nej, det var en bra chans här på Linnéuniversitetet 2017. Så jag sökte dem och fick dem.
And here you are.
Yes.
Ja.
Yes.
Du är då forskare i miljövetenskap och du forskar mycket om just metangas som strömmar ut ur havsbotten på olika platser i världen.
Mm.
Och du har ju varit runt på flera platser och undersökt det här. Har du några exempel på platser där du har tittat på detta?
Jo, Medelhavet till exempel,
ja.
Södra Spanien och i Japanska havet och Atlanten, framförallt Atlanten. Och Östersjön såklart.
Okej.
Okay. Ja.
Är det vanligt att metan bubblar upp från havsbotten generellt?
Nej, det är inte supervanligt faktiskt. Det finns speciella områden där metan kan komma ut från havsbotten till havsvatten till exempel.
Ja.
Men det är inte jättevanligt. Det behöver vara en speciell koncentration av metan i området. En hög koncentration för att det ska bli en läckage typ.
Okej.
Okay. Och det är inte överallt som man har den här högkoncentrationen.
Och metan, det är en växthusgas?
Jo, precis. En ganska stark växthusgas. Starkare till exempel än koldioxid som är kanske vanligast.
Ja, det är den man oftast hör om, koldioxid.
Ja, koldioxid. Men metan är 28 gånger starkare än koldioxid när man pratar om växthuseffekt. Så
aha.
Det betyder för varje molekyl av koldioxid som finns i atmosfären, en molekyl av metan är 28 gånger starkare.
Att fånga värme?
Ja, precis.
Mm-hmm.
Ja. Så det är viktigt. Och det finns inte så mycket metan i atmosfären. Koldioxid till exempel finns 100 gånger, lite mer än 100 gånger mer koldioxid i atmosfären än metan.
Mm-hmm.
Men metan är mycket starkare.
Okay.
Och det är så viktigt att kontrollera och kartlägga metanmängder i atmosfären. Inte bara i atmosfären men också i havet. Därför havet är en källa av metan till atmosfären till exempel. Så lite mer metan i atmosfären betyder mycket för växthuseffekt.
Du har då varit på en expedition tillsammans med andra forskare, både från Linnéuniversitetet och Stockholms universitet, till landsortsdjupet, som är då den djupaste platsen i hela Östersjön.
Ja, precis.
Hur djupt är det?
Det är ungefär 460 meter.
Det är inte så djupt ändå, va?
Nej, det är inte så djupt. Jämför med Atlanten till exempel, det är inte så djupt. Men det är den djupaste platsen i Östersjön i alla fall.
Vad är den djupaste platsen i Atlanten?
I Atlanten?
Ungefär?
7-8 tusen kanske meter.
7-8 tusen meter?
Ja.
Okej. Så Östersjön är ett ganska grunt hav kan man säga?
Ja.
Den här platsen, landsortsdjupet, som då ligger 3 mil utanför Nynäshamn. Varför åkte ni just dit?
Ja, det är en bra fråga. Jag har varit där en gång tidigare på en expedition. Och då tog vi prover där som vi analyserar här på Linnéuniversitetet. Och i de proverna kunde vi se en stor mängd av metan faktiskt. Så det gjorde att jag ville undersöka den här området en gång till, mer i detalj.
Okej. Och vad var det ni upptäckte?
Ja, vi upptäckte en stor metanutsläpp från havsbotten. Jättestor kan man säga. Området är ungefär lika stor som 4000 fotbollsplaner.
Okej.
Så det betyder 20 kvadratkilometer kan man säga.
Okej, 4000 fotbollsplaner?
Jo, precis.
Det är stort.
Ja, det är ganska stort. Och i det här området bubblar det intensivt av metan. Upp ur havsbotten. Bubblar mycket intensivt.
Och när du säger att det bubblar intensivt, hur ser det ut? Är det liksom, kan du förklara?
Ja, det ser som champagne som bubblar. Som ett champagneglas eller champagneflaska kanske.
Ja, det var lite så jag tänkte mig att det är en sån här kolsyra som liksom, att det fräser liksom, bubblar upp från en flaska.
Mm.
Är det den farten alltså på bubblorna?
Ja.
Är det överallt som det bubblar upp?
Ja, vi tänker att det finns ungefär ett eller två bubbling sites kan man säga, per kvadratmeter kanske i havsbotten på den här området.
Alltså platser där det bubblar?
Ja, ja. Bubble streams kan man säga.
Ja. Det är som att det satt champagneflaskor begravda i botten och sen så sprutar upp i dem.
Ja, exakt. Typ. Ja.
Aha. Så att på en yta av 4000 fotbollsplaner så är det tusentals punkter där det bubblar upp sådär.
Ja, exakt.
Och detta sker hela tiden?
Ja, hela tiden.
As we speak också?
As we speak, såklart. Och en annan viktig sak. Det är första gång som vi upptäcker ett metanutsläpp så djupt ner i Östersjön som 400-460 meter. Vi visste innan att det kan bubbla ut metan från grunda havsbotten i Östersjön men inte från djupa områden.
Så det är vanligare att man ser metanutsläpp från grundare havsbotten?
Ja, i Östersjön, ja precis. Ja. Men inte så stor. Så om man jämför till exempel från kustnära området, det bubblar här och där, ibland här och där. Men på det här området, det bubblar mycket intensivt på en stor område. Så det är ganska ovanligt.
En annan viktig upptäckt här var också hur högt upp bubblorna steg i vattnet.
Ja, precis. I normal fall, men tror det att bubblor på den här i Östersjön till exempel stiger upp max 50 meter över havsbotten.
Aha.
Men vi har sett att bubblor, de kommer upp 370 meter över havsbotten.
370 meter?
Ja. Så det är 6-7 gånger mer än man trodde tidigare.
Vet man om de här bubblorna kommer ut i atmosfären?
Ja, nu vet vi på grund av nya data som vi har som bubblor går hela vägen från havsbotten till atmosfären. Det är inte alla bubblor som hittar atmosfären, men några hittar atmosfären. Så
metanbubblorna går ut i atmosfären?
Ja, det är data som visar oss det.
Jaha.
Så det är en stor upptäckt på grund av det första gången som vi dokumenterar en direkt utsläpp av metan från havsbotten till atmosfären.
Vad betyder det här?
Ja, det betyder att vi har en utsläpp som vi inte räknade med innan. Så vi måste räkna det, helt enkelt. Så det är en direkt utsläpp av växthusgas, en stark växthusgas till atmosfären. Så vi visste inte det.
Som vi måste ha med i beräkningarna,
ja,
så att säga.
Precis. Ja. Ja.
Hur länge har det här pågått?
Ja, det är inte någonting som har börjat igår eller förra året. Det är någonting som har bubblat ut kanske 8-6 tusen år. sen 6 000 år.
Jag tror du skulle säga 6 år.
Nej, 1000 år faktiskt. Det är en stor mängd av metan som finns där, så den produceras inte från day to night kan man säga. Ah. Så man behöver tid för att producera så mycket metan.
Är det här naturligt? Eller är det vi människor som har påverkat så det blir såna här metanutsläpp?
Ja, det är i princip naturligt. Det är för att processen har pågått i flera tusen år. Men vi tror att människan har påverkat en del och amplifierat den här naturliga processen, kan man säga. Så att det bildas mycket mer metan.
Och amplifiera betyder förstärka?
Ja, exakt. Förstärka metanproduktion.
Men jag tänker innan vi går in på det, om vi börjar med att förklara hur ser den här naturliga processen ut när metan bildas där nere i havsbotten?
Ja, metan bildas när organiska material, till exempel växtdelar från alger, bryts ner där det finns syrebrist.
Ja.
Till exempel i våtmarken eller i havet där det är syrebrist som i Östersjön.
Organiskt material, det är då alger i det här fallet, eller?
Yes. När alger som blommar i ytan, i havsytan, de dör. De sjunker ner och de ackumuleras i havsbotten, i sediment. Och där finns en grupp av mikrob som heter archaea.
Och mikrober, det är något litet...
Ja, pyttelite organism som vi kan inte se. Och de lever där och de äter alger, kan man säga. Och när de äter algerna, alltså när algerna bryts ner, så bildas metan.
Mm-hmm. Så när algerna bryts ner av mikroorganismerna, då bildas metanet per automatik liksom?
Jo, precis. Och det är en viktig sak för att det ska bildas metan, är det syrebrist i sediment.
Och syrebrist, det är det på de här djupa bottnarna i Östersjön, eller?
Ja, precis. Men brukar prata om döda zoner där, eller dead zones på engelska. Och döda zoner i princip är en zoner i havsvatten som finns inte syre, helt enkelt.
Ja.
Och när det är syrebrist, det är det lättare för metan att bildas i havsbotten.
Mm-hmm.
Så för att ett område ska ha väldigt mycket metan, som vi såg i Östersjön, så måste det vara en syrefri zon.
Du menar att syrebristen är en förutsättning för att metanet ska bildas?
Yes.
Så det här är då den naturliga processen. Hur menar man då att vi människor kan ha påverkat det här och förstärkt den här metanproduktionen?
Det är till exempel genom övergödning.
Och övergödning, det är från jordbruk? Eller vad kommer det ifrån?
Ja, det är när olika näringsämnen som man använder inom jordbruken till exempel hamnar i havet. De rinner ut i havet via regn och olika vattendrag. Och den här näringsämnen är bra för alger som lever i havet också.
Så att det blir mer alger av det?
Ja, det blir mer alger och mer algeblomning.
Okej. Okay.
Som i sin tur när det faller ner på havsbotten, osäkert syrebrist, och den här bildas mer metan.
Så övergödningen gör att det blir mer alger, algerna sjunker
syrebrist.
Ner. Algerna sjunker ner till havet, det blir syrebrist.
Och mer metan.
Och mer metan.
Ja, precis. Okay.
Mm.
Så vi tror att människan har amplifierat den här naturliga processen. Det är idé. Så att det bildas mycket mer metan. Vi har för stark metanproduktion indirekt, kan man säga.
Ah.
På grund av ökning av alger och därmed mer metan.
Så det är en naturlig process det här som har skett under flera tusen år.
Ah.
Men du menar då att vi människor kan ha förstärkt den
precis.
Med övergödning till exempel.
Ja, precis. Och hur mycket människor påverkar då? Det vet vi inte. Och vi ska kvantifiera det.
Ja.
Så det pågår nu.
Du, varför bildas det så mycket metan just i landsortsdjupet?
Ja, vi tror att det finns havsströmmar, havsbottenströmmar.
Ja.
som transporterar organiska kol, till exempel algerester, från en större områden och ackumulerar på den här området i Lanzardjup till exempel. Eftersom det är som en bassang, kan man säga, en djupområde, en typ av bassang.
Så det är liksom havsströmmar som samlar in algrester.
Exakt.
Och sen så fastnar det där eller blir kvar där i landsortsdjupet som är som en sänka liksom i...
Ja, en bassang.
Som en bassäng, ja, precis.
Ja, exakt.
Så strömmarna för det dit liksom, ja. Därför är det så mycket algrester där då.
Ja, exakt. Ja. Och så tjock sediment med rest av alger och organiska kol kan man säga.
Vad skulle du säga, hur allvarligt är det här metanläckaget?
Ja, det är svårt att säga i dagsläget kan man säga. Men det skulle kunna bli allvarligt om det till exempel finns flera andra stora metanutsläpp i havet i Östersjön.
Alltså du menar sådana som vi inte känner till?
Ja, som är okända kan man säga.
Ja.
Nu har ni om det finns fler.
Ja. Och varför är det allvarligt?
Och det är allvarligt för att det är en metankällor i havsbotten som vi kan inte kontrollera i princip. Vi kan inte stänga av processen där nere i djuphavet. Vi kan inte kontrollera den. Och men jämför med till exempel en oljeproduktion, oljerefinaderi till exempel, som också släpper ut mycket metan. Det kan vi i princip stänga av helt enkelt.
Bara så där.
Imorgon. Det är en hypotetisk såklart situation, men vi skulle kunna göra det. Men med Östersjön, det kan vi inte göra det. Och det är viktigt. Så vi kan inte kontrollera utsläpp från det här området.
Det går inte att stänga av?
Nej, tyvärr inte. Vi måste leva med det, tyvärr.
Finns det någonting vi kan göra?
Nej, tyvärr inte. Nej, det är en typ av läckage som man kan inte göra någonting. Det är på grund av storlek så det är ganska stor.
Ja. Men om vi slutar... om vi tar bort övergödningen
idag. Det hjälper lite.
Det borde ju hjälpa.
Ja, absolut.
Eller minska den i alla fall.
Men det tar tid.
Ja.
Det är för att organiska kol som finns där ska fermenteras och ska produceras metan för hundratals år kanske.
Ja.
Så det tar mycket tid.
Så att minska övergödningen är ändå någonting som man liksom på, vad ska man säga, politisk nationell nivå skulle kunna ändå göra i den här situationen?
Absolut, ja. Absolut. För att förbättra situationen för nästa generation kanske.
Ja.
Men nej, vi behöver inte, det är inte en akut situation kan man säga. Men det är en situation som man måste undersöka och titta på och kolla på för att förstå hur det fungerar. Och förstår vilken betydelse det har för oss. För det vet vi inte.
Mm.
Så vetenskap är en viktig del av den här situationen. Och så universitetet kanske är en viktig aktör för att producera kunskap som samhället kan använda kunskap för att ha rätt beslut i framtiden.
Ja. Du... Hur påverkar det här metanläckaget själva Östersjön?
Ja, det påverkar hela Östersjön. Om vi har mycket metan i vatten så det påverkar vattens kvalitet negativt, såklart. Så metanproduktion kan till exempel göra så att syre minskar ännu mer.
Att syret minskar ännu mer?
Ja, precis. Och eventuellt även bidrar till försurning, så det vet vi inte. Därför att vi vet inte hur mycket metan går ut i vatten i dagsläget. Men om det finns mycket metan så det eventuellt bidrar till försurning av vatten.
Har du varit där nere någon gång?
Nej.
Men jag tänkte, hur gör ni för att ta de här proverna?
Vi har utrustning som en typ av rör som en trycker ner i havsbotten. Och hämta upp sediment.
Okej.
Okay. Och så analyseras vi proverna.
Ja.
Och den gas som finns nära i havsbotten bevaras inuti röret. När man tar upp det. Och vi kan analysera här hur mycket metan fanns i sediment.
Och hur ser de här proverna ut som ni tar upp?
Det är en svart, ganska svart sediment. Det är really black.
Som en lera? Eller hur
som en lera, det är framförallt lera. Men mycket organiska kol också. Så det är svart på grund av det.
Ah.
Och med mycket bubblor. Och typ en Swiss cheese kan man säga.
En ost?
Ja, en Swiss ost.
Med massa hål i? Eller?
Ja, ja, precis. Det håller bubblor av metan.
Aha.
Så det ser ut som en Swiss cheese kan man säga.
Luktar det någonting?
Det luktar det, ja. Det luktar...
Vad luktar det?
Det inte så gott.
Vadå, vad luktar det då? Luktar det skit helt enkelt?
Ja, det luktar som skit kanske. Det är ganska jobbigt att göra ett jobb med sediment, med det här typen av sediment faktiskt.
Ja. Vadå, en nackdel för alla er som, ja, som är intresserade av att jobba med sediment? Tänk på att det luktar.
Ja, men jag är used to, kan man säga.
Ja, du är van vid det här.
Ja, exakt.
Vad har ni med för utrustning?
Ja, det är en ganska viktig utrustning som vi använder. Det är en ekolod som man kan se struktur i havsvatten. Till exempel olika lager som finns i havsvatten, men också framförallt på det här fallet bubblar. Ekoloden skickar iväg en ljudpuls kan man säga från fartyget som går ner i vatten, det här ljudpuls.
Ja.
Och när den når havsbotten så kommer ljudvåg tillbaka till fartyget. Så vi mäter faktiskt hur djup området är i princip. Men också man kan få en bild av vatten. Så man kan se fisk, man kan se bubblor i vatten till exempel med den här ekolod.
Så den känner av allting som finns emellan då? Alltså från båten, fartyget ner till botten?
Ja, precis.
Som till exempel metanbubblor?
Ja, eller fisk.
Ja.
Mm.
Du pratade förut om de här döda zonerna.
Mm-hmm.
Där det inte finns någon syre. Kan du inte berätta lite mer om dem?
Ja, döda zoner i princip är en zoner i havsvatten som finns inte syre.
Ja.
Och på grund av det stora djur kan inte leva där. Så det är en dead zone på grund av att det finns ingen fisk, inga krabb, inga stora djur som kan leva utan syr helt enkelt. Östersjöns vatten är utdelad i två lager. En ytan som finns syre som är i kontakt, direkt kontakt med atmosfären till exempel, som får syre från atmosfären. Och under den här lager, ungefär 80 meter djup, finns en syrebrist. Och de två vattendelar kan man säga, de blandar inte så oftast.
Aha. Okej, så från ytan 80 meter ner, så där finns det syre.
Ja.
Men från 80 meter och ner till havsbotten.
Precis.
Det är där som vi kallar för en dead zone.
Ja, i princip hela Östersjön som är djupare än 80 meter är en dead zone. Så det är största dead zones i världen.
I världen?
Påverkans av människor, ja, precis.
Varför har det blivit så här?
Ja, det är en ganska speciell situation i Östersjön. Det finns många grejer som övergödning. Det är inte så väl ventilerat, typ som Atlanten, mm-hmm. som är öppna. Så Östersjön den är en stängd bassan kan man säga.
Ja, just det. Det finns inte så många tillflöden av vatten.
Ja, exakt. Och renovering av vatten.
Aha,
okay. Så det är varje 5 eller 10 år som kommer vatten från Atlanten i Östersjön. Med syre.
Aha.
Och
så det gör att Östersjön är, vad ska man säga, extra känslig?
Absolut, det är det. Det är extra känslig för syrebrist till exempel. Det är en very delicate environment.
Ja, ja. Hur sker det här inflödet? Alltså varför, du sa var 5:e och 10:e år.
Ja, det är en meteorologisk kondition som man behöver ha med vind. Och vattennivå och så vidare.
För att det ska fungera. För det är en ganska lång väg för vattnet att ta sig från Atlanten. Jag tänker in genom...
Via Öresund.
Öresund, ja, precis.
Ja, och sen upp hela vägen.
Och detta i kombination med övergödning, sa du?
Ja, det är en inte så bra kombination faktiskt för syre i havsvatten. Mm. Men det viktiga att säga det, syrebrist, det är inte bara relaterat till människor. Så det finns syrebrist som är naturlig. Men vi amplifierar en gång till. Övergödning amplifierar en naturlig process.
Mm. Jag förstår. Ja. Mm. Ja, men jättebra att du säger det. Ja. Mm. Och vad var kopplingen mellan döda zoner och det som vi har pratat om idag?
Ja, metan. Det är framförallt syrebrist och den här syrefria zon som hjälper att bildas upp metan i havsbotten. Ja. Helt enkelt.
Ja, just det. För att det var en förutsättning för att det skulle bildas metan, att det var syre.
Exakt.
Ja. Inget syre.
Ja, exakt.
Du berättade för mig tidigare här om en annan grej som gör Östersjön extra ömtålig. Och det handlar om någonting som heter det mikrobiella filtret, som är ovanligt tunt i Östersjön. Och det här filtret består då av mikroorganismer som bryter ner det metan som har bildats nere på havsbotten.
Ja, precis. Som jag sa tidigare, så finns det en mikroorganism nere i sedimenten som då produceras metan. Ja. Men det finns också andra typer av organismer där nere. Bakterier till exempel, som gillar metan, som äter metan. Man kan säga att metanet filtreras innan de går ut i havet.
Av de här bakterierna?
Ja, precis.
Och var finns det här filtret någonstans?
Det finns precis under havsbotten i sediment. Från havsbotten och en bit neråt i sediment. Och i normalfallet, det finns en balans. Så ingen metan går ut i havet.
Ja, alltså en balans mellan de organismerna som producerar metan och de som äter metan.
Precis. I normalfallet.
I normalfallet, ja. Och så är det på de flesta håll i världen, eller?
Exakt, exakt.
Men inte i Östersjön.
Precis. I normalfallet i Atlanten till exempel så är den här filtret flera meter tjock.
Aha.
Och det beror på salthalten i Atlanten till exempel, som är mycket högre i Atlanten än i Östersjön. I Östersjön det är nästan sött vatten. Och bakterier i den här filtret som äter metan, de behöver sulfat som är en salt som finns i havsvatten. Så i normalfallet finns mycket sulfat till exempel i Atlanten. Men i Östersjön det är inte så. Så det betyder att filtret i Östersjön är mycket tunnare och mycket mindre effektiv än i Atlanten.
Hur tunt är det?
Ja, det är bara några centimeter på vissa ställen.
Mm-hmm.
Så det betyder att det är mycket lättare för metan att passera filter.
I Östersjön jämfört med Atlanten?
Än i Atlanten till exempel, ja. Mm-hmm. För det är bara några centimeter när man jämför med några meter i Atlanten.
Ah.
Så det är en stor skillnad. Så därför är Östersjön extra känslig, kan man säga.
Du har sagt, jag läste en intervju med dig och då så pratade du om det mikrobiella filtret och då så sa du att Östersjön utan det här filtret, så sa du att Östersjön skulle vara ett helvete.
Ja, ja precis.
Stämmer
på grund av allt stämmer, ja. Såklart. Det är svårt att veta exakt hur det skulle se ut, men om det inte här mikrobiella filtret fanns, då skulle Östersjön kanske vara som en stor våtmark.
Våtmark?
Ja. Med mycket metan såklart. Så för att i våtmark finns inte det här mikrobiella filter på grund av det sött vatten. Så det kanske skulle vara som en våtmark, en stor, stor, stor våtmark. Och det vatten skulle finnas. Men kan man tänka på bubbla hela tiden i hela området?
Av metan?
Intensivt, ja.
Det låter ju inte så trevligt.
Nej, absolut inte.
Det här projektet som du leder då heter Metangas i Östersjöns sediment, ett tyst hot.
Mm.
Vad menar du med tyst hot?
Det är tyst hot därför att vi kan inte se metan, vi kan inte lyssna på metan, men det är där. Det bubblar upp hela tiden, 24-7. Jag ska fortsätta imorgon, nästa år, nästa 100 år och så vidare. Så det är ett hot, för vi vet inte konsekvenser av det. Vet inte precis konsekvenser av det, kan man säga. Och vi vet inte hur mycket människor påverkat det här området och konsekvenser av det. Så det vet vi inte.
Därför är det ett tyst hot, ja. Innan vi slutar så ska vi göra någonting som heter 10 snabba.
Okay.
Som är då att jag kommer säga 10 stycken ordpar till dig. Och sen så ska du välja ett av orden i varje ordpar. Då börjar vi med Rio de Janeiro eller Ronneby.
Rio de Janeiro, såklart. Nej, jag säger bara Rio de Janeiro, inte såklart.
Nej, precis. Natur eller kultur?
Kultur.
Östersjön eller Atlanten?
Östersjön.
Politik eller dramatik?
Dramatik.
Öland eller Gotland?
Öland.
Socialism eller kubism?
Det är svårt. Socialism kanske.
Samba eller sambo?
Samba.
Fotboll eller minigolf?
Fotboll, helt enkelt.
Karneval eller fredagsmys?
Fredagsmys.
Sverige eller Brasilien?
Oj, det är svårt. Sverige.
Ja, vilken fin avslutning. Du, stort tack Marcelo för att du kom hit idag.
Ja, tack själv.
Väldigt intressant och lärorikt får jag säga.
Tack så mycket.
Och så får vi väl hoppas att det här med övergödning, tänker jag, att vi ändå kan minska den i framtiden. Så att...
Förbättra lite situationen i Östersjön. Ja, det hoppas jag också.
Mm. Mm. Och till alla er som lyssnar säger jag, vi hörs snart igen. Ha det så bra. Hej då!